Vi jubilerar och fyller jämnt. Vi fyller faktiskt lika mycket som du är i antal år, och det innebär ju faktiskt nummer
40. 40 är det nya 30.
Ja, det är det, va. Men några som har burit nummer 40, vad tänker du på då?
Några av sina tids största spelare, Per Ahlbrandt, han var ju nära att slå det berömda rekordet som Håkan Loob har. Johan Honken Holmqvist, en av svensk hockeys bästa målvakt genom tiderna. Jakob Josefsson, ja, du sa att han var Djurgårdens Viagra-piller i fjol. Det säger lite om hans betydelse för Djurgården.
Ja, du river av riktigt stora tunga namn. Jag river av en riktig kämpe, en gammal Modo-profil, och Linköping var han också i. Magnus Gestrin spelar med nummer 40 på tröjan. Sen har vi två riktiga profiler i elitserien från förr med finsk ursprung då. Då har vi Jussi Tarvainen som var i Linköping för mesta. Han avslutar väl med någon säsong i Malmö. Och sen har vi naturligtvis Mika Nieminen i Luleå. Och jag fick faktiskt ett litet sms av en SHL-tränare här innan vi satte igång, där han skrev: glöm för guds skull inte hockeyns svar på Greta Garbo, nummer 40, Mika Nieminen. Denna magiker med känsliga handledare än Linkan, och ett spelsinne som får Esa Keskinen att se ut som Fimpen Eklund. Där pratar vi.
Ja, då säger jag väl att Elias Petterssons teknik och skott får Mika Nieminen att se ut som mig själv då kanske. Elias Pettersson, vilken säsong han hade med Växjö, Timrå dessförinnan och nu i Vancouver.
I Växjö jobbar ju faktiskt nu Kalle Sen. Han spelar aldrig i Växjö, han spelar väl i Leksand, han spelar i Färjestad, han spelar i Södertälje, han spelar i Malmö bland annat. Och sen har vi ett namn som jag har inte sagt det här nu på 3 år, men Cale Mulierat. Vad heter han? Cale Mulierat.
Ja, men varför skulle du ens dra upp det? Cale Mulierat.
Ja, Cale Mulierat, så är det, så är det. Nej, men jag gör det på lite bättre humör nu när jag drar upp det. Jag tar upp en gammal Huddinge-spelare, Pontus Sjögren. Tumba-fustrad, men han har ju fått sin fustrad såklart i Huddinge.
Och den största, nummer 40, en av svensk hockeys bästa spelare genom tiderna, Henrik Zetterberg. Now Zetterberg, Red Wing captain, will snap it in wide of the Buffalo goal. Zetterberg picks it up. It's the shot, he scores! Echoes through and rounds it in. Not a good goal for the Buffalo goaltender, but it will be the hat trick for Zetterberg.
Ja, nu har vi inte pratat om den här coronakrisen på länge, men, och vi vill ju inte göra det egentligen heller, men nu känner vi att det ändå är lite läge att göra det efter det som har hänt här i veckan, när det är lag som har fått ställa in matcher eller skjuta upp matcher, och det pratas om att man ska stänga SHL, det går rykten om det. Åke Unger var ute och skrev en tweet här, och han är ett ganska respekterat namn i hockey-Sverige, så att det har blivit en liten debatt kring det. Vad känner du nu när vi har vilat från den här coronadebatten här ett par veckor?
Det är ju oundvikligt att prata om det nu. Hur lite man än vill. Så det är rakt framför oss nu. Linköping som har, jag menar, ryktas om 17-20 spelare. Man kommer ju behöva flytta 4-5 av deras matcher. Det är ju Djurgården. Och det här kommer ju bara att ta vid. Så att det är klart att det är någonting som man får respektera enormt mycket och sköta. Då tycker jag att man ändå har gjort det bra. Skjuter upp matcher, måste hitta nya speldatum. Jag vet att en del skriker på att det här kommer inte hålla. Men det är jag helt övertygad om att det kommer att göra. Lag kommer att drabbas, matcher kommer att behöva flyttas.
Det som jag reflekterar över är ju att hockeysäsongen har knappt hunnit starta. En fotbollsallsvenska har kört 25 matcher här nu, och där har väl inte varit en enda match som har flyttats just på grund av coronan, eller om det är en match i fotbollsallsvenskan, och det blir väldigt mycket här så fort hockeyn har satt igång. BIK Karlskoga hade ju ett stort utbrott här i höstas också, så att någonting är ju skillnad helt uppenbart.
Ja, det är det ju. Alltså, dels så, alltså, det är mer, det är ju mer närkamper, närkontakt. Man är närmare varandra i spelarbås, inte nödvändigtvis i omklädningsrum, för jag vet ju att många lag sitter i olika omklädningsrum. Jag var nere i Växjö här för någon vecka sedan och de sitter uppdelade i två omklädningsrum för att inte sitta så nära varandra. Men det är klart att det blir oundvikligt, alltså. Och barn går tillbaka till skola, alltså livet återgår till normala, man är exponerad i sin vardag, så att det kommer in i hockeylag eller på arbetsplatser eller skolor, det är oundvikligt.
Nej, det är just det du säger, att det är ju mycket folk som vistas i olika miljöer, och det snackas ju till och med om att det har varit spelare ute på krogen och sådär också, och där har vi alla sett bilder på hur det har sett ute på krogarna, så att det är inte konstigt att det sker om spelare hänger ute på det sättet.
Nej, och det är ju någonstans det är förkastligt i det här läget. Alltså nu är det ju gör spela hockey, gör ditt jobb, försök undvika den typen av saker. Gå ut på krogen nu, och det kan man ju faktiskt undvika. Det är ju inget måste. Gör de sakerna som man måste göra för att leva en vardag. Jag tror många nog tappar respekten för det här. Och jag själv lite inkluderat, måste jag ändå säga. Jag tycker att jag har återgått ganska mycket till mitt normala liv. Och det är väl nu, framförallt när Linköping drabbas så hårt, som man har, okej, okay, nu är det på riktigt igen.
Alltså jag var ju i Oskarshamn här i helgen, och där fick man verkligen känslan. Jag har nog aldrig varit med om hårdare tag kring det här corona. Oskarshamn tog verkligen ansvar. Det var ju febermätare och det var enormt strikt att man skulle gå med någon när man skulle prata med spelare. Det var väldigt tydligt med avstånd. Jag säger inte att andra har nonchalerat det på något sätt, men Oskarshamn tog det ju verkligen till en helt ny nivå. Och de här febermätarna som de har satt upp, alltså, det är inte bara det att de tar feber på en. Skulle man råka gå förbi den en gång sen när man har varit ute och vänt eller något liknande, då börjar de pipa och säga till.
Ja. Du var ute och tog en cigg och var tvungen att ta febertermometern.
Ja, jag är ju storrökare, så att det är klart att det är så. Nej, men den säger faktiskt till när man går förbi den, så att man kommer inte undan heller.
Nej, men det är ju helt rätt. Det finns ju protokoll och det finns ju såna saker man ska fylla i när vi kommer med Simor där. Och då fyller man ju efter eget huvud då. Och då ska man ju såklart vara så ärlig, men... Har du haft några feberkänningar eller har haft muskelbesvär eller bla, de här typerna av frågor. Så att det är ju ganska rigoröst också, men där ligger ett eget ansvar att svara. Det är ju såklart helt rätt att man tar feber på samtliga som ska in i arenan och vistas där. Det är ju jättebra, Oskarshamn.
Men det som någonstans har blossat upp här nu på sista tiden är ju det faktum att det ropas om att ligan ska stängas neråt, och... Där är någonting som skaver i mig när det här kommer på tal en bit in i en serie. Jag förstår ju naturligtvis varför man vill göra detta. Man vill ju bromsa upp alla utgifter för klubbarna. Men det är ändå någonting som skaver i mig. Men du hade ett väldigt bra bloggförslag här som du skrev om under söndagen. Kan du inte berätta lite för dem som inte har läst din blogg?
Nej, men det är ju lite kontroversiellt. Jag är ju för upp- och nedflyttning, definitivt. Det är ju den extra kryddan som jag tycker ger till hockeyn. Man sitter och analyserar en tabell och nu är det kris här. Och måste de värva? Och den här ska de sparka tränaren? Det är ju liksom, det är ju halva nöjet på något sätt när man sitter och kollar en tabell. Samtidigt så är vi ett läge nu som vi aldrig någonsin har varit i och förhoppningsvis aldrig kommer hamna i. Och då krävs det att speciella åtgärder. Jag är för att man ska flytta upp lagen underifrån, men att man inte ska tvingas ramla ner i divisionerna eller från SHL till Hockeyallsvenskan eller Hockeyallsvenskan till Hockeyettan. Just av den enkla anledningen att det blir sånt gigantisk tapp ekonomiskt för lagen. Och jag vet att en del lag har inte tagit ansvar ekonomiskt under sommaren när man har rekryterat spelare med förhoppning att ha halvfulla arenor. Men med det sagt så är det liksom, det är väldigt mycket jobb som står på spel, det är mycket personal. Det är ett extremt läge och då krävs det extrema insatser. Och då var jag inne på att istället för att frysa den ett år så kan man frysa två eller tre år. Jag skrev tre år, men två eller tre år, för att vad händer när man börjar, om man fryser nu då, nedflyttning den här säsongen, sen kommer våren, då är det fortfarande samma cirkus igen inför kommande säsong. Då lägger du liksom ingen filt, du får inte ner kostnaderna, klubbarna man ska ha respekt för det. Klubbar som ligger i botten, de gör ju alltid sin makt för att klättra högre upp nästa år. Jag har legat i botten med Timmer och det är en press som är utan dess like. Och speciellt i år när ekonomin går åt helvete för klubbarna.
Ja, om man ponerar att detta sker, att man då ska ha upp ett 15:e lag och då så småningom ett 16:e lag enligt din modell. Då är det ju faktiskt så att tv-pengarna som ändå har en väldigt betydande roll i allt det här. Det är ju egentligen, allt kretsar ju nästan kring de här pengarna. Det centrala bidraget i SHL som i runda slängar är runt 40 miljoner per klubb. Skulle man då ta upp ett 15:e lag, då är du nere på 37,3. Och så tar du upp ett ytterligare till nästa säsong så faller det ju ännu mer. Men samtidigt får man ju två hemmamatcher extra under förutsättning att man kan ta in publik då, så att man får in de intäkterna. Det är ju inte jättestora nivåer av pengar som det handlar om.
Nej, det är det ju inte. Och samtidigt så handlar det också om att välkomna mer klubbar in i värmen någonstans i SHL. Jag är inte främmande för att vi kan landa upp på 18 klubbar till slut. Och det är inte nödvändigtvis att man ska gå ner till 16 eller 14. Utan jag tror man kan hålla sig på 18 klubbar. Det finns ju jättestarka... Jag vet att en del vänder sig mot ordet varumärke. Men det finns ju starka klubbmärken då i hockeyallsvenskan. Vi hade Björklöven, Modo, Södertälje, Timrå. Och du kan ju... Ja, du kan ju fortsätta. Det finns ju en hel radda med klubbar. Mora har ju varit uppe i närtid. Så att du skulle kunna fylla 18 klubbar i SHL, det är inte orolig för.
Men det som jag känner också, om man skulle göra så, då blir det ju bara SHL för hela slanten. Vad händer om hockeyallsvenskan då? Låt oss säga att Björklöven, Modo, Timrå och Västerås är de fyra som på sikt går upp i SHL. Var kommer intresset för hockeyallsvenskan ta vägen då? För då måste du fylla på med Hudiksvall och liknande lag. Vimmerby, det ska vi ju inte förakta på något sätt, att om de skulle gå upp i allsvenskan.
Nej, absolut, så är det ju. Och där är jag ju inne på att det skulle kunna finnas en modell. Det finns ju också ett tv-avtal som går ut 2024. Jag vet att SHL förhandlar sitt tv-avtal. Hockeyallsvenskan förhandlar sitt tv-avtal. Här finns det ju möjlighet att ha fler klubbar, fler starka varumärken, så har du ju en ännu bättre produkt och en ännu bättre försäljningsläge, potentiellt ännu fler matcher. Och då är jag ju inne på att då måste ju pengarna på ett tydligare sätt sippra ner. Ska hockeyallsvenskan släppa upp klubbar, så måste de också få någonting tillbaka i form av ekonomisk ersättning under flera år, för att någonstans jämna ut de här skillnader som ändå finns mellan ligorna. För att nästa tv-avtal, det finns ju ingenting som säger att det kommer bli större, men med största sannolikhet lär det bli det, för att SHL är en jättebra rättighet. Och min arbetsgivare C-more och Discovery och Viasat och allt vad de heter, de är ju säkert jätteintresserade av att hugga på den här rättigheten. Så att det är klart att det finns en anledning att man redan nu börjar kasta ut den här rättigheten, trots att vi är 3-4 år bort innan den går ut.
Men man kanske skulle försöka hitta något liknande system som fotbollen har gjort i Tyskland. Man har något poängsystem. Men det blir ju lite grann som Malmö FF och Champions League. Att det blir en massa pengar. Därför tar ju Bayern München de stora pengarna. Så det kanske blir skillnader på det sättet. Men skulle något lag åka ner i Schweiz Bundesliga, så blir det inte lika stor katastrof. För du har bonusar för alla år du har varit uppe i den högsta ligan, så att säga. Att man skulle hitta något sånt belöningssystem.
Ja, det blir ganska krångligt. Alltså, rak upp- och nerflyttning är ju liksom det bästa egentligen. Nu har det varit fallskärmar hit och dit tidigare. Men det jag är inne på att om du skulle få upp 16 eller 18 lag, så tror jag det skulle bli mer förståelse eller en vilja från många av klubbar att faktiskt ha ett öppnare system. Du skulle kunna få det bästa laget i hockeyallsvenskan. Det går rakt upp. Det sämsta i SHL, det åker rakt ur, vilket gör att det inte blir så jäkla svårt att åka ut. Lek med tanken att Malmö nu då ska åka ut den här säsongen, och man vet att nästa säsong så behöver man vinna serien för att gå upp. Och gör man inte det, så har man ytterligare chans att få kvala mot SHL-lag. Alltså, jag tror man måste se över hela den här det gedigna jobbet som Lundberg, är det Ulf eller vad heter han?
Ja, jag höll på att säga Göran, men det hette han ju inte.
Nej, men Lundberg i alla fall där. Ola, det är Ola. Olas grabb heter ju Ulf. Det var ju det som man alltid har känt var tvärtom. Det borde vara... Men jag tror man måste se över hela den kvalmekanismen igen nu när vi är i det här läget. Och extrema tider kräver extrema åtgärder. Och för tydliga, jag är för att man ska flytta upp lag. Det tycker jag är väldigt viktigt.
Men för att detta ska ske så måste det ju komma ett konkret förslag från SHL-klubbarna till SIFs bord, så att säga, så att de kan klubba igenom det. Om vi tänker klubbarna i SHL, tror du att alla är rörande överens om att man vill göra något sånt här då?
Ja, men alltså, om vi bara kollar då. Givna lag som garanterat kommer vilja få igenom det här: Oskarshamn, Malmö,
Leksand, Linköping,
Brynäs,
Djurgården.
Det
är sex klubbar du har där.
Ja, Örebro, Växjö och kanske se till sitt eget. Men samtidigt i det här läget, man kan inte vara egoistisk. Du måste se till alla klubbar i det här fallet SHL eller Hockeyallsvenska, som tidigare hade liknande förslag. De måste se till sitt bästa.
Ja, men så är det ju, så är det ju. Men vad tror du sådana klubbar som HV och Färjestad tänker då, som ändå är lite halvt indragna i alla fall, får vi säga, i att riskera och behöva kvala neråt?
Men alltså det är stora mäktiga klubbar, och tidigare var det ju när jag spelade, så var det tada Frölunda, HV, Linköping, Färjestad, Djurgården, och skulle ju nästan brytas ur SHL och starta en Europaliga. På den tiden kändes det inte som att SHL satt ihop på samma sätt. Jag tror att man har en tydligare bild nu med Johan Hemlin som styr lite mer, att det finns en mer tydlighet klubbarna emellan, tror jag.
Det blir ju ganska mycket klubb för inbördes beundran, kan jag tycka, när man vill göra såna här enhetliga beslut, att man går samman på ett sånt sätt.
Jag är ju emot det här i grunden. Det är liksom, det är någonting som strider mot det svenska systemet med liksom upp- och nedflyttning, men vi är ju en tid som inte är hanterbar för klubbarna. Och jag vet, en del klubbar har inte skött det ordentligt. Det är första att erkänna. Och det finns ju också en risk som vi ska ta hänsyn till, att om klubbar då går upp i SHL, det finns ju en satsning som klubbar eventuellt gör som de kanske inte har liksom täckning för i Hockeyallsvenskan, på samma sätt som SHL-klubbar har gjort som inte har riktigt täckning för nu.
Ja, som sagt, det är någonting som verkligen skaver inom mig, men det är som du säger, att märkliga tider kräver.
Men vad tycker du då?
Nej, men jag tycker ju ändå att man kanske ska göra det, men jag tycker ändå det är en knivig linje det här, alltså att göra det när man väl har satt igång. Och alltså, vad kommer hända? Men vad kommer hända? Låt säga att det sker nu. Vad ska Malmö och Linköping och Oskarshamn, ja, Oskarshamn är ju inte där nere, men de flesta kanske förväntar sig att de ska vara där nere till slut, och Djurgården till exempel. De kommer inte värva en spelare till, och det är ju givetvis det som är anledningen, men det...
Ja, du tar bort den dramatiken, och det är ju jättetråkigt. Den dramatiken är ju nästan ofta mer än halva när man sätter sig i en studio inför en torsdag eller lördag. Då tittar man, oj, 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 Malmö idag mot Oskarshamn. Förlorar de den, då de ser ju så många. Och kolla Leksand då, de möter ju Färjestad. Och så börjar man titta och jämföra vilka kan dra nytta av den här. Och de, Örebro förlorade, nej, Växjö vann, tvärtom hit och dit. Då sitter man och jämför med alla lag.
Jag bara fick en riktig snilleblixt här nu. Jag vet inte om det går att genomföra. Men då skulle man ju faktiskt kunna göra någonting i stil med att alla de 10 lagen som går till slutspel, att de får lov att välja en spelare av alla av de 4 lagen som inte går till slutspel just den här säsongen, och kanske den nästa om ditt förslag går igenom. Att de får ta med sig en spelare från de lagen, så de får en morot med sig in. Okej, Luleå vinner serien, ni får välja en spelare, under förutsättning att den spelaren går med på det också.
Ja, det lät ju ganska ogenomförbart, men väldigt roligt, och en extra morot att vinna serien. Det är kul om Rögle då går och vinner serien och tar Fredrik Händemark. Det vore ju en extra liksom liten twist i det hela.
Ja, men precis, det var lite det jag tänkte också. Men det som du säger, det kan inte riktigt gå att genomföra. Men du, det har faktiskt varit en positiv grej i den här coronadebatten under veckan, och det är ju att 300 personer får komma in på arenorna. Det är ju ingenting att superjubla över, men trots allt, det är 6 gånger mer än vad som får komma in nu. Och det är lite positivare vindar kring det där i alla fall.
Ja, och det kommer ju helt oväntat, det kommer från ingenstans. Jag trodde inte att de skulle ta något form av sådant beslut nu, men det är ett steg i rätt riktning. Det är långt ifrån där man önskar vara, eller där man anser sig kunna vara, för att det ska vara smittsäkert i arenorna, men det är ett steg i rätt riktning.
Vi släpper coronasnacket nu tycker jag, och vi går över på det sportsliga. Och jag sitter i en stad där det är ett lag som befinner sig i ganska ordentlig kris, får man säga. 5 raka torsk, och du satt och såg dem från studion i Stockholm, och jag såg dem på plats i Oskarshamn. Det är inte mycket som fungerar, det kan vi ju vara rätt överens om.
Nej, defensiven är dålig, offensiven är dålig, arbetsinsatsen är väl okej, det går ju inte att säga någonting om, men lag i motgång, de överarbetar situationen, de kommer fel in i det, många av de ledande spelarna är direkt dåliga, och det, jag har respekt för det, jag vet, jag har själv legat med Timrå i botten av tabellen och vet att hur tufft det är som en ledande spelare ändå, och dra lasset någonstans. Jag tror att Händemark är väldigt påverkad, till exempel med flera där i Malmö.
Och sen är det faktiskt backar som man kan förvänta sig ska dra det här loket. Och då tänker jag på 2 danska landslagsbackar i Marcus Lauritsen och kanske framförallt Jesper Jensen Åbo. Och det tar emot ganska mycket i mig att faktiskt dra fram sågen lite grann här nu på Jesper Jensen Åbo, för det finns få människor som är så sympatiska när man möter dem. Oavsett vinst och förlust så är han alltid oerhört sympatisk, men det får vi bortse från nu, för att Jesper Jensen Åbo spelar på en så fruktansvärt bedrövlig nivå. Alltså hans sätt att värdera situationer, och han löser helt enkelt inte situationer ute på isen. Det är direkt pinsamt skulle jag säga.
Det var en kraftig sågning. Men här får man också skilja på prestation och person när man bedömer här. Här är det prestationen du bedömer. Och jag har fått kritik i mina dagar, ska gudarna veta. Men jag var inte långsint så, utan det är väl prestationen och inte mig som person de bedömer. Och det tror jag är viktigt att man som spelare lär sig skillnaden på. Och jag håller med, Jesper Jensen Åbo tyckte jag var dålig mot Frölunda. Då var jag nere där i tisdags när Malmö förlorade. Och jag tycker han var kanske lite ännu sämre mot Oskarshamn. Och en sak kan vi nu slå fast i alla fall. Det var väl inte många Malmö-spelare som behövde gå igenom den där febertermometern i Oskarshamn, för ingen är i steket direkt.
Nej, det kan vi lugnt säga. Nej, men vet du, faktum kring den här Frölunda-matchen, det var lite intressant, för att kanske den backen som uppträdde på det sättet som man vill att Malmö-spelarna ska göra det läget var ju faktiskt en ur-Malmö-it, Jens Olsson. Det är han som uppträder på exakt det sättet som de vill att Malmös backar ska göra. Spela enkelt, lös situationerna, håll inte på och överkrydda situationerna så att säga. Utan bara gör det enkla så blir det bra. Och det borde faktiskt Malmös backar lära sig.
Jens Olsson alltså är det Malmö behöver. Det är ganska ironiskt med tanke på att de bröt hans kontrakt för några par säsonger, eller inför i fjol, och nu gör han det bra i Frölunda. Det är ju ödesironi på något sätt.
Ja, men ska man dra det så här, det som Malmö behöver göra nu, om vi ponerar att de inte tänker stänga några serier, så kommer de ju behöva göra någon form av åtgärd här. Och det är ju inte så att Malmös försvar blir bättre av att till exempel Patrik Hersley skulle komma in i laget. Men de får ändå in en kraft till som kan sätta lite press, som har lite rutin. Skulle få ett jättehot i powerplay. Så mitt förslag till Patrik Sylvegård är att erbjuda Patrik Hersley ett kontrakt rakt av nu. Och bränna den sista miljonen som han har att förbruka på att faktiskt ta in någonting som verkligen kan göra skillnad.
Take it or leave it. Alltså han säger åt Patrik Hersley då att du får träna här, du har fått möjligheter, nu är det nu eller aldrig. Sätt lite press på han. Signar du inte så tränar du inte här.
Nej, men lite så faktiskt. Alltså, för att han har ju ändå fått träna igång sig själv där nu, och han har inte fått något kontrakt ute i Europa. Så att det hade varit till att ge tillbaka till Malmö faktiskt då.
Men jag tror också att en annan lösning för Malmö skulle kunna vara att se över Velano, att en sån lösning hittar det med en annan NHL-klubb. För Malmö är ju faktiskt i en situation där man kan lova ett nyförvärv en framträdande roll. Det kan ju inte alla lag göra. Skellefteå kan ju inte ringa in en spelare som en NHL-klubb vill låna ut och säga du får spela första linan, för de har ju sånt snurr i laget nu till exempel, eller Luleå eller Frölunda eller många andra lag i Leksand för den delen. Där har ju Malmö ett möjlighet att kunna liksom lova, du kommer att få spela, du kommer att få en ledande roll.
Nej, jag tycker vi släpper Malmö nu och jag tycker vi går över på någonting roligare. För att du blev faktiskt lite halvglad här i veckan får man säga. Det kom ett mejl som var vidarebefordrat från vår chef Per Andersson med ganska skarpa synpunkter från Skellefteå. Berätta varför du blev så glad över det.
Ja, men ända sedan jag började på Expressen så har folk pratat om arga mejl. Alltså man får arga mejl för saker man skriver. Jag kanske får en hånfull kommentar på Twitter på sin höjd. Folk är generellt, ja men det är någon som är elak här då. Men jag får aldrig ett argt mejl. Hur jag än jobbar, hur jag än skriver, åsikter, jag får inga arga mejl. Men nu dampte in ett litet argt mejl och det gjorde mig faktiskt glad.
Ja, och där var ju kritiken faktiskt att vi har pratat alldeles för lite om Skellefteå. Och där måste vi vara självkritiska och faktiskt säga att det har vi gjort med tanke på hur Skellefteå har sett ut den här säsongen.
Ja, men vi är öppna för all typ av feedback, definitivt. Och Skellefteå har ju, vi har ju nämnt dem, vi har ju touchat runt dem lite, men kanske liksom inte botaniserat i årets lagbygge på det sättet som kanske man måste göra. Även om man fick stryk av Rögle här i lördag så är det ju fortsatt ett, lite på gång att bli ett maskineri där attraherar unga spelare, utvecklar unga spelare, spelar ett väldigt roligt spel där man offensiven verkligen prioriteras.
Ja, och det är ju inte utan att man nämner Skellefteå att man måste nämna Wingerli, Jonte Bergen, Jesper Fördén, för det är ju inte Jocke Lindström och Oskar Möller det kretsar kring.
Nej, och det är ju jätteroligt tycker jag, även sån som Jakob Olofsson nu när han har fått vara frisk här ett tag, kommit att spela bra. Rickard Hugg som hade en tuff rookie-säsong i SHL i fjol har också spelat bra. Det är många, och jag tycker sån som Niklas Burström, Arvid Lundberg, backarna spelar fortsatt väldigt, väldigt förtroendeingivande. Filip Broberg blandar fortsatt och ger lite, men hyperintressant lagbygge med två suveräna målvakter.
Det som är intressant med att du nämner Jakob Olofsson och Rickard Hugg är ju för att jag kan tänka mig att de får en ganska tongivande roll till nästa säsong, att de står lite här på tillväxt nu. För det vi kan utgå från när spelare är så bra som Berggren och Fredén och Wingerli är ju faktiskt att de tyvärr kommer att försvinna.
Ja, med stor sannolikhet kan det ju bli så. Och det blir väl lite smolk i den här glädjebägaren som vi försöker fylla nu när vi pratar om Skellefteå. Men ja, till nästa höst så kommer ju NHL utökas med ytterligare ett lag, Seattle. Det betyder att det är i runda slängar 50 kontrakt som måste delas ut med NHL och Farmaligan. Och de kommer ju värva spelare i en draft. Kommer de kunna tinga eller ta spelare från andra lag? Men i NHL så kommer det behöva fyllas på med 50 spelare. Vissa kommer komma direkt från draften, unga spelare. Men det kommer betyda att SHL kommer tappa en del spelare. Och då är det typ Fredén, typ Wingerli och Berggren som visserligen är draftade av Detroit kommer också med största sannolikhet att försvinna.
Ja, och då blir det ju ett väldigt viktigt jobb för en sån som Erik Forsell att han kanske behöver hitta något fynd. De hittar ju Jesper Fredén i AIK till exempel och har fått stå lite på tillväxt. Man kommer ju behöva hitta den typen av spelare som man gör bra i sin miljö. Ja, och där hör jag ju kring Erik Forsells jobb att nu blev det ju lite avbrott här på grund av att de valde att skjuta upp all kontraktskrivning inför kommande säsong ett par veckor här nu, men där vet jag att han till exempel visat ganska stort intresse för Linus Öberg som har haft en bra säsong i Örebro. Där kontraktet går ut och där han sitter en jättebra sits. Där han kanske vill hitta någonting annat eller kanske vill vara kvar i Örebro. Det vet jag inte, men Skellefteå har i alla fall varit på och deklarerat sitt intresse för honom.
Ja, och det är någonstans där Skellefteå landar in för mig. Attrahera unga spelare, utveckla unga spelare, ge dem förutsättningar att ta nästa steg. Och det gjorde man ju så väldigt bra där när man hade visserligen en stark stomme i Eriksson, Möller, Lindström, Bud Holloway. Men spelarna som kom underifrån och fyllde på också, de var ju jäkligt bra på den tiden. Och den dynamiken tycker jag man har fått nu också, även om du som du var inne på det, att Möller och Lindström inte har levererat, och Kiskinen för den delen också, som förväntat.
Men då hade de ju också helt sjuka generationer som kom från J20-laget. Alltså det var ju snudd på brutalt hur den utdelningen, de fick ju upp alltså 2-3 spelare på varje årgång och den utdelningen är ju svår att uppnå igen.
Ja, de har några jättefina talanger. Albin Sundsvik är med och spelar nu 0-1. Han kommer att ta steg den här säsongen och nästa säsong. Då är Simon Robertsson född 0-3 när en enda forwarden som är med i juniorkronorna här i turneringen inför JVM. Så att han är högaktuell redan som 0-3 och 2 år yngre än de andra spelarna.
Det vi kan konstatera när vi pratar om Skellefteå är att jag definitivt kan krypa till korset när det gäller min tippning inför säsongen. Att den var helt åt helvete fel, för jag tippade Skellefteå som nummer 11 för att jag någonstans...
Oj, 11! Svensson!
Ja, det är inte okej någonstans faktiskt. Jag förutspådde ju lite grann att... Lite rätt för jag vill ändå ha där med Jocke Lindström och Möller, att det kanske inte skulle bli samma utväxling på dem. Men jag hade ju inte räknat med att de här ungdomarna skulle vara så himla bra.
Nej, det hade nog ingen. Men jag satte dem faktiskt som femma. Och det enda anledningen att jag inte hade dem riktigt, hade dem inte på tredje eller fjärde plats, det var att jag var osäker på tränarteamet. Men där, än så länge, finns det ju inget som helst att klaga på. Och jag tror det är skönt för Skellefteå som organisation och för Erik Forsell, för alla där, att man har fått den här starten. För tänk om det hade varit likt, de hade varit i HV med den starten HV har, och ha tre assisterande tränare, ingen i huvudansvaret. Då hade ju folk krävt tillbaka med Lillis Lund. Det hade varit den ena den fjärde namnet som hade räknats upp där. Men när man har fått den här starten så har man på något sätt spridit ett lugn till hela, eller organisationen.
Skellefteå ligger ju faktiskt fyra nu. De är ju en bit ifrån den suveräna trion, får vi faktiskt säga. Frölunda, Luleå och Rögle som gör det väldigt, väldigt bra. Och de sticker ju verkligen ut som de här konsekventa lagen som hela tiden samlar sina poäng.
Ja, men vilket är du mest överraskad av de tre lagen då?
Mest överraskad? Jag är inte överraskad egentligen över något av de lagen. Det jag möjligen kanske är lite överraskad över är att Luleå orkar samla sig på det sättet. För det var oerhört mycket luften ur i Luleå förra säsongen när de vann serien på ett suveränt sätt och inte fick spela om det där guldet de har längtat efter sedan 96. Så att jag är ju... kanske mest imponerad över hur man samlar ihop sig. Frölunda visste jag att de skulle resa sig. De var sjua förra säsongen och de var inte nöjda med det. Och att de skulle lyfta sig en nivå, det var jag ganska säker på. Rögle har ett bra lag och Abbott har jobbat på där under en lång tid. Och de har bara fått blodad tand från sin tredje plats förra säsongen. Även om de nu har tappat Curran och Ted Brithén, men det märks ju inte överhuvudtaget.
Märks gör det ju. Hade de haft Cody Curran så hade de ju gjort typ 30 mål till, men det är en annan sak.
Ja, men det är klart att du skulle anmärka på det såklart. Men det märks ju i alla fall inte tabellmässigt.
Nej, men jag av de här tre lagen så är jag faktiskt mest imponerad av Rögle. Som du säger, man tappade toppcentern, Ted Brithén tappade toppbacken, Curran tappade en toppmålvakt i Roman Will. Men man bara fortsätter, och den här veckan, det är ingen tillfällighet att man går och avgör sent mot Frölunda. Man går och avgör sent mot Skellefteå. Det är ett maskineri de har tuggat igång där. De bara matar på byte efter byte. Underläge, alltså leder. De kör på Rögle. Och det är jag grymt imponerad av. Och spelare tycker jag, en sån som Mattias Sjögren har sett fin ut de senaste veckorna. Dennis Everberg är...
Anton Bengtsson då?
Wow. Simon Ryfors har ju kanske inte riktigt så bra har inte varit. Morris Seider har ju varit jättebra. Det kanske ingen överraskning visserligen med tanke på att han draftat som nummer 6 av Detroit.
Och så har vi Jelena också som är den stora härföraren där bak också.
Ja, det kan man säga. En spelare som jag har lite högre förväntningar på dock, om man får säga, det är Niklas Hansson. Han spelar bra, men... inte toppbacks bra än så länge. Men det är ett litet sparkapital då.
Finns det inte lite sparkapital också i en sån som Leon Bristedt till exempel?
Ja, det finns det, definitivt. Daniel Saar tycker jag har varit bra blixtra till. Men Leon Bristedt har mer i sig. Och där måste Leon Bristedt kliva upp. Annars kommer ju Leif Bork vara på dig hela tiden.
Ja, där får man faktiskt säga att Borken, han var ju väldigt besviken att Joel Lundqvist inte fick 5 getingar inför säsongen. Och
du satte ju betyg för alla spelare i SHL, va?
Ja, men precis. Och där satte jag Leon Bristedt på 5 getingar. För jag går naturligtvis på förra säsongen. Jag kan ju inte se in i framtiden. Men där tyckte jag att Leon Bristedt var så värdefull för sitt lag. Och jag tycker att... det Leon Bristedt presterade skulle ta honom till ett NHL-kontrakt. Nu hade ju inte förvisso blivit någonting ändå här under hösten, så han hade ju spelat i Rögle ändå. Men jag tycker den kapaciteten han visade upp då, den var bra. Men det kanske är bra för honom att han får kanske en liten dipp, om man nu kan kalla det dipp, det han har haft. Alltså jag menar, han har ju ändå varit bra liksom.
Ja, ja. Svensson, I got your back. Det är, Leon Bristedt är en femgetingsspelare alla dagar i veckan.
Ut på tal om arga mejl, jag fick faktiskt ett argt mejl efter att jag varit i Oskarshamn, att jag i mitt matchreferat, som den här läsaren kallade, nu skriver vi kanske inte riktigt matchreferat på, efter matcherna, men att vi fokuserade lite för mycket på det negativa och ingenting alls på Oskarshamns faktum att de ligger väl sjua i tabellen nu, och det är ju jättebra. De har ju ett bra spel och de har ett powerplay som man kan luta sig mot. Och jag pratade med Martin Fylander efter matchen. Han stod ju nästan och var besviken när de bara hade 33% i powerplay i matchen.
Ja, precis. Jag är glad att mejlet kom fram där i alla fall, att du fick det till slut. Jag var osäker på om du hade rätt mejladress till dig.
Men... Jo, men det var rätt, Staffan. Som du kallar dig för.
Ja, exakt. Jag och Staffan Kronvall satt i studion och var riktigt arga på dig. Men alltså, Oskarshamn, det är ett charmigt lag. Det går inte att komma ifrån. Alltså Tyler Keller, vilken artist. Han går ju inte in i närkamp. Men han behöver inte göra det. Han hittar passningar som få andra.
Men du försöker bara ta chansen och upprätta det du snackade om på Keller förra säsongen.
Men det är ju preskriberat nu. Alltså, förra säsongen var förra säsongen och det här är den här säsongen.
Ja, i Oskarshamn så mötte jag faktiskt också sportchefen Thomas Fröberg, som egentligen så bor han väl i Karlstad, men nu bor han ju i Oskarshamn eftersom han jobbar där, och så bor han med sina tre bernsenner och hundar nere i Oskarshamn, och han var jätteorolig efter matchen och frågade om någon kunde gå ut med hundarna och sådär, så att han såg faktiskt jätteglad ut och ser väldigt tillfredsställd ut med tillvaron.
Han signar nytt, det är bara pengar, bara rasar ner fickorna på honom.
Jaha, var det dollartecken man såg i ögonen på honom då?
Exakt, korrekt.
Ja, ja. Nej, men Thomas Fröberg, nu får han ett år till, jobba på med sin trupp. Han har satt ihop ett intressant lagbygge. Oskarshamn ser ju i dagsläget inte ut att behöva kvala sig kvar. Och då ligger han i en helt annan framkant i sitt lagbygge än vad han har gjort tidigare säsonger. Han kan sitta och förbereda. Nu får han inte skriva några kontrakt, eller får. Rekommendationen är att han inte ska göra det. Men han tittar ju över sitt lagbygge. Du har ju lite utgående kontrakt på lite ytterforwards. Joakim Thelin går ut. Marcus Modigs kontrakt går ut bland annat. Så där är ju lite kontrakt som går ut som man kanske vill göra någonting roligare av. Intressant att de mötte Malmö igår. För jag vet att han har lite småintresse för en Malmö-spelare faktiskt.
Kristoffer Forsberg eller Johan Olofsson vet jag han har haft i Färjestad J20 en gång i tiden, i någon av dem.
Ja, men faktiskt Johan Olofsson vet jag att han är väldigt intresserad av. Han har farten, han har spelat under Fylander tidigare, och Tjärnqvist också såklart. Och Fröberg, han verkar ha en ganska tajt relation sen dess. Och det kan väl vara en intressant spelare att hitta Oskarshamn nästa säsong, om man nu skulle, jag vet inte alls hur långt gånget det här är, jag hörde det bara lite i förbifarten när jag var i Oskarshamn igår, att det där är en spelare som Fröberg gillar och som han kanske tittar lite på inför nästa säsong.
Man ska aldrig underskatta de här tidiga relationerna som man haft tränare och spelare emellan. Man vet vad spelaren i fråga går för. Men inför säsongen, om du hade fått välja mellan Johan Olofsson och Kim Rosdahl i då Malmös lagbygge till exempel, vem hade du valt?
Ja, då hade jag förmodligen valt Johan Olofsson alla dagar i veckan. Men du behöver ju knappast fråga vem jag hade valt nu.
Nej, du var lite arg på Johan Olofsson. Jag fick ett argt sms, kanske var hårt, men under matchen där. Nu får de plocka bort Olofsson från powerplay.
Ja, men han har varit lite orsak till det där, till att de har släppt in något mål, släppte de in när han slog någon klantig passning, och det var väl någon, ja, det såg lite konstigt ut. Han backcheckade, så att, men det blev lite knepigt där. Han kom inte åt Roselli Olsen, så att de hade släppt in tre raka boxplaymål där, så att och Olofsson hade väl varit inne på allihopa, så att då var det väl han som fick bära hundhuvudet för det lite grann. Att,
han är nominerad, va? Han är nominerad.
Nominerad, det var lite uppe för videogranskning om han var nominerad till Patrik Nilsson Trophy, men jag skulle nästan säga att Viktor Backman för det jobbet han gör mot Joel Lundqvist, eller det icke-jobbet han gör mot Joel Lundqvist i matchen mot Frölunda i tisdags förra veckan, inte, ja, eller det leder till nominering. Men vi släpper det nu.
som alltid på söndagar, underbara söndagar, ligga i soffan, titta på hockey. Tingsryd, Västervik och sen Björklöven mot Södertälje. Det är få saker i livet som jag uppskattar så mycket som att ligga en söndag på soffan och titta på hockeyallsvenska matcher.
Ja, vad tänkte du när du såg Tingsryd, Västervik? Blev det någon stor underhållning? Västervik vann ju med 2-1.
Ja, men nej, det var egentligen ingen underhållning. De avgjorde ju sent där. Björselius avgjorde med någon minut kvar. Nej, men nu vet att det kanske du kommer skratta till lite när jag kommer nämna Vimmerby här. Men de värvade ju, Tingsryd värvade ju Roman Semjonovs från just Vimmerby inför den här säsongen. 26-åring, aldrig spelat i hockeyallsvenskan tidigare. Han går in och gör det jättebra. Filip Cederqvist, han ser ut som en rund miljon. Alltså, de har rätt fartfull, rätt skönt lag ändå, Tingsryd, måste jag säga. Jag gillar mångt och mycket det jag ser. Många doldisar som är på väg uppåt, på väg framåt i karriären.
Ja, men just Semjonovs där, han skulle ju faktiskt få den stora offensiva rollen i powerplay där. Men nu har ju Rasmus Bengtsson gjort det med bravur, så nu rör han ju inte honom där. Men Semjonovs har de ju scoutat väldigt väl och han var ju lovad en stor roll. Så att det är jag inte alls förvånad att de hittar den utvecklingen i honom. Men det är som du säger, att de har ju ett par riktiga godbitar där i Tingsryd. Och sen blir ju typ resten av laget dubbelt så bra när de får spela med David Gustafsson runt sig också.
Ja, så är det ju. Så är det ju. Men på tal om powerplay, Västervik fick powerplay med 4:46 kvar. Elvenäs trippade Drugge i offensiv zon. Väldigt onödig utvisning, sjukt onödig utvisning.
Han trillade säkert svinlätt, Drugge.
Nej, men det var en tripping. Vi ger Drugge det i alla fall. Då ställer man upp dem med Kapla på backen, Jonsson Fjällby på skott, Tolola, Liljegren framför mål och Fitzgerald som rightare.
Viktor Öhman alltså?
Nej, Viktor Öhman spelade inte första powerplay-uppställningen. Och där lastade man lite skott på Jonsson Fjällby, som såg ut att ha tappat lite av den här strömmen jag upplevde att han hade i klubban tidigare. Han såg skön ut faktiskt, Jonsson Fjällby. Så att Västervik, det är inget dåligt lag. Och de ska ju upp och möta Mod och Björklöven nästkommande två matcherna. Det är klart att det blir tufft.
De har skrällt i Örnsköldsvik för Västervik och vunnit där ett par gånger faktiskt. Kalins gamla hemtraktor.
Ja, just det. Kalin, ja. Hemma i Modo.
Men Björklöven lyfter du också upp där, att Västervik ska möta. Och de tappar ju faktiskt sin första poäng här nu för säsongen. I match 8 så tappar de alltså en poäng här nu. De har tappat en poäng av 24 möjliga. Och då blir man nästan lite besviken. Nej, inte en poäng som de tappar. De ska ju försöka knäcka rekordet i hockeyallsvenskan, 2,48 poäng per match, som Malmö satte 05-06 tror jag det var. Så att då måste vinna 5 av 6 matcher hela säsongen för att det ska gå vägen.
Men jag satt och såg den matchen. Jag tycker faktiskt att Björklöven ska vara glada att de ens fick en poäng och sedermera 2 poäng i förlängningen. För Södertälje, i tredje perioden så var det egentligen Södertälje för hela slanten. Södertälje var mycket, mycket bättre. Och någonting jag reagerade på hos Björklöven, nu vet jag att Jesus sitter i bilen och kanske lyssnar på den här podden. Men Björklöven för mig, vilket gnällgäng de var igår mot Södertälje. Alltså det kändes som de gnällde på domaren, utvisningar, det var lite slashing, Liss drog av hjälmen och fick en utvisning. Ja, det där håller inte, någonstans.
Ja, men vet du varför de gör det? Det är för att det inte får komma publik i hallen. Du vet, på övre etaget i arenan i Umeå, då sitter ett riktigt gnällgäng och bankar på sargen, eller på de här skivorna som sitter framför. Sitter och bankar där match efter match. Och nu när de inte finns där, då måste laget gnälla för att liksom ta upp den platsen.
Ja, nej, men det är rimligt ändå någonstans att man liksom, arvet lever vidare. Men Björklöven är ju, alltså de är ju ruskigt bra. Jag gillar ju när transatlantkedjan, tycker jag, de driver det där laget med Wessel i spetsen. Och de är grymma helt enkelt. Men ingen supermatch av Björklöven, som dock avgjorde vid en härlig variant där på slutet. Att Fredrik Andersson åkte full fart och bytte i båsdörren längst ner mot eget mål. Oskar Sten hoppar in i båsdörren vid andra uppe mot...
Stopp där. Vet du vad ett sånt byte kallas?
Nej.
Det kallas ett färjestadsbyte.
Gör det det? Men det var långt före min tid i Färjestad.
Ja, alltså vi är tillbaka någonstans runt 99-00 där. Ja, så jag vet inte vilka det var som sysslade med dem. Det var Christian Berglund och Wallin och de som sysslade med det. Men jag fick lära mig det faktiskt på en match i Örnsköldsvik 2001. Att det skedde ett sånt byte. Var det någon modit som kom fram och sa, vet du vad ett sånt byte kallas? Det kallas ett färjestadsbyte. Och då var det ju inte oväntat att Oskar Sten var inblandad i det där bytet.
Nej, du ser. Han har satt sin prägel då på Björklöven redan nu, Oskar Sten.
Ja, men verkligen. Men i hockeyallsvenskan så finns det en sak som jag behöver ta upp. För att nu har det varit löneutbetalningar här den senaste veckan. Eftersom det har varit 25 som inträdde under söndagen. Och så är det ju då löneutbetalning på fredagen. Men det är ju lite knepigt nu för ett antal allsvenska klubbar. Eftersom pengarna från Tillväxtverket efter permitteringarna fortfarande sackar efter. Så gör det ju att... att klubbarnas likviditet är riktigt risigt på det nu. Och det kommer ju moms och skatt som ska betalas här den 12 november. Och är det så att man inte lyckas betala in det, då kan man inte permittera, för då är du bränd för att göra det. Så att de har hamnat i någon form av moment 22 där. Oj. För att det är ändå rätt mycket pengar som ska ut från Tillväxtverket sedan juni månad på många ställen. Så det blir en väldigt knepig situation. Tillväxtverket måste öka på tempot. Det här är ju inte bara några hockeyklubbar som drabbas av det. Nej, utan det är ju många företagare som har det här problemet. Att när skatter och moms och löner går ut så försvinner likvida medel från kontot. Och det kommer inte in några likvida medel, så att säga.
Nej, och hockeysvenska klubbarna, med all respekt, har ju inte någon börs att röra sig med sen tidigare med sparade pengar. Så att... alltså, tror du något lag i hockeyallsvenskan kommer att gå omkull den här säsongen? Tror du alla kommer att överleva säsongen?
Jag vet faktiskt inte det. Jag vet inte om man ska ge sig in i en spekulation på det. Men eftersom du ställer frågan så... Jag säger ändå nej. Jag hoppas ändå att det finns så pass starka krafter någonstans som backar upp. Om det nu skulle vara Tingsryd eller Västervik eller Vita Hästen eller vilka det nu är, att kommunen drar sitt strå till stacken där, att det är den absolut sista utvägen, så att man löser den typen av saker fram till pengarna kommer från Tillväxtverket. För att det betyder mycket för kommunerna, många av de här klubbarna.
Ja, där vi ändå är och rotar runt i hockeyallsvenskan så är det ofrånkomligt att prata Jonathan Dahlén. 3 poäng till i fredags, rusar i full galopp mot det där poängrekordet.
Han behöver ju faktiskt bara göra 1,44 poäng per match nu för att ta det rekordet som Jonathan Jonsson hade förra säsongen på 79 poäng. För att komma upp i 80 behöver han göra 1,44, och han snittar alltså 3,0 de senaste 5 matcherna.
Men när han gör poäng, sätter du liksom med miniräknaren och börjar räkna liksom efter varje poäng han gör? För du, finns ingen som kan komma med såna siffror som du gör bara rakt upp och ner hur som helst.
Ja, men jag satt faktiskt efter matchen här i fredags och då satt jag och räknade på vad han kommer att behöva här nu. Och eftersom jag ser att han har drivit upp ett sånt vansinnigt poängtempo så vill jag ändå räkna på vad kommer egentligen krävas av honom. Och 1,44 poäng låter ju ruggigt mycket för vem som helst, men när det gäller Jonathan Dahlén att han skulle göra 1,44 poäng per match känns ju väldigt lite faktiskt.
Det här tar ju lite emot. Vi var ju på Södertälje och nafsa lite där med Bouchard. Han hade inte fått sitt namn på tröjan. Anders Huss, en gammal god vän till mig i materialet i Timrå. Men, vad är det som händer?
Ja, vad är det som händer? För Bokvist och Lundeström har ju faktiskt inte fått namn på sina tröjor. Jag tänkte faktiskt ta det redan i förra veckans podd. Då tyckte jag det så lite illa ut att de... Nej, jag tyckte inte så lite illa ut. Jag tycker det ser för jäkla illa ut rent ut sagt. Att de åker runt utan namn på tröjorna. Det är väl någon leveranstid eller något liknande. Men de får sätta sig vid maskinen och sy upp de där namnlapparna nu tycker jag. För att... nu är det dags att få dit namnen på tröjorna. Vi släpper den, vi ska inte gnälla för mycket på det där. Men det är dags att höja sig på den fronten nu.
Härligt med alla frågor som dök in i söndags. Och en fråga som många har ställt till oss, Svensson, är ju avstängningar nu när matcher flyttas då. Till exempel Djurgårdens Marcus Högström. Djurgården var tvungen att flytta matcher på grund av corona. Likaså med Linköping där man har Frycklund avstängd. Då kan du redogöra vad som sker när matcher faktiskt flyttas.
Ja, det sker ju egentligen inte mycket mer än att spelarna har ju redan fått ett datumbestämt, en datumbestämd tid så att säga på sina straff. Som Frycklund, han skulle ju bli spelklar här till torsdagens match. Han var ju avstängd till och med den 27 då, som blev på tisdagen, att han skulle missa fram till den. Men nu kommer han ju få spela de matcherna som han var tänkt att vara borta. Det beror ju på att Riksidrottsförbundet är ju de som sätter... Man måste synka det med dem på något sätt, om jag har förstått det rätt, va?
Ja, exakt. Och det är ju enligt deras stadgar, så är det datum tidsbestämt. Och nu när matcher flyttas så blir det lidande. Och det kan man ju tycka och ha åsikter om. Men det är ju de gångerna systemet inte riktigt harmonierar med verkligheten som vi nu lever i.
Ja, vi tar en också från Andreas Mattsson. Och sen så kan vi be Andreas Mattsson att sätta in 100 kronor till Barncancerfonden efter sin fråga. Eftersom han säger så här. Om Leksands första kedja fortsätter producera och om deras process med att lyfta resten av laget lyckas, hur långt kan de gå?
Leksand kan gå till en åttondel kvartsfinal alla dagar i veckan. Det tror jag definitivt. För att det finns en utveckling. Ta en sån som Schelin, backen. Wow, det såg man inte komma. Han ser ut som en rund miljon. Johan Fransson nu strax tillbaka. Då får man in ytterligare rutin och så. Så att Jovonen har också spelat mycket bättre. Så att jag tycker pilarna pekar faktiskt inte spikrakt uppåt, men snett uppåt för Leksand.
En sak som jag har reflekterat över när det gäller Leksand är att det måste finnas oerhört mycket potential också i Matt Cato, som vi inte riktigt har sett blomma ut som kanske Leksand hoppades.
Nej, men bättre. Han är bättre och bättre, tycker jag. Match för match. Och samma sak med Otto Pajanen, som vi var lite kritiska mot. Han har fått fart på skridskorna. Sin skridskåkning ser bättre ut. Så att det finns ändå, alltså Cato och Pajanen, de blir bättre och bättre.
Då finns det ju helt klart massa potential där. Det finns ju, Oskar Lang avgjorde matchen här nu senast också. Där finns ju också ganska mycket potential som rimligtvis kan komma ut här under säsongen.
Ja, Heinemann och Åman kommer bli bättre. Jag tror Patrik Zackersson, han kommer inte återgå till att bli den här poängspelaren på SHL-nivå. Men han kommer ändå vara en fortsatt väldigt nyttig spelare för dem. Så att, ja, så har man ju fjärde kedjan där, som har såklart en mycket, mycket mer begränsad roll nu när första kedjan spelar så mycket med Forsberg, Knuts och Martin Karlsson.
Viktor Sjödin, och jag tror inte det är Viktor Gibbs Sjödin, utan han frågar så här: hur är det med käften? Och då antar jag att han menar din käft.
Ja, det är väl lite upp och ner. Nu har jag fått en återbudstid på tisdag där jag ska då in och kanske eventuellt göra ett ingrepp i tandköttet för att få ut de skruvarna som sitter där som har gått sönder. Så det är en komplicerad historia. Men när jag är i tv så har jag återgått till mina gamla löständer med ett lim som sitter där. Jordgubbssmak på limmet, så att jag ska kunna se anständig ut i alla fall. En fråga till, det är från min 9-åriga dotter Nike här som är med i poddinspelningen idag.
Jag och pappa tittade på Björklöven mot Södertälje. Om det till exempel är 4-4 på plan, varför måste spelarna sitta kvar i utvisningsbåset då?
Ja, det är ju en bra fråga. Det är ju helt enkelt för att de är utvisade, och då får de ju komma in nästa avbrott efter att utvisningarna, de här 2 minuterna, har löpt ut helt enkelt. Men de ska ju inte få sitta med de övriga spelarna. Något bättre svar har jag väl inte riktigt att ge på det.
Känns det okej, svaret?
Ja.
Ja, bra. Jag försökte förklara det när vi satt och kollade på Björklöven mot Södertälje. Men då sa jag till Nika: vänd dig till Svensson. Han kan klargöra. Han kan ge tydlighet till det här.
Ja, men det var en intressant tanke. Den hade inte slagit mig när jag var 9 år i alla fall.
Mycket frågor är ju också om det här upp- och nerflyttning. Det har vi varit inne på. En annan som många har ställt, som Gustav Mårtensson för fram här: Leksands bortdömda mål mot Färjestad i lördags. Ska målvakterna vara så fredade att riktiga hockeymål, kamp om pucken, ska dömas bort på det här sättet? Och då får man väl ändå tydliggöra att jag är helt enig med dig, Gustav, att jag tycker att det ska vara mål alla dagar i veckan. Men reglerna är så, stör man då målvakterna i målgården, och där har jag sett att många har lagt ut klipp och man har zoomat i vissa olika delar. Men klubban är inne i målgården, vi satt i Simon och zoomade in det, och man ser att han stör Arvid Holm i målgården, och därför ska det inte vara mål. Punkt, slut.
Man är helt enkelt konsekventa, det är inte mer med det.
Nej, och jag tycker ju att man kan öppna upp för det här, men nu är vi där vi är och då får man någonstans acceptera att det är så det är, även om jag förstår att många, och mig inkluderat, tycker att det ska vara mål, men regelboken säger det motsatta.
Ja, det var en hel del frågor som kom in. Det var ju över 70 svar du fick där på den tweeten du la ut under söndagen. Så att det är mycket som engagerar och vi plockar naturligtvis upp mycket även under det ordinarie avsnittet så att säga. Men nu utmanar jag dig förra veckan, så nu ser jag fram emot att få en utmaning tillbaka.
Du satte upp regelverket förra veckan. Du får alltså välja mellan ett lag, ett årtal, en spelare eller en årgång. Och då blir min enkla och raka fråga till dig, Svensson: vad väljer du?
Ja, eftersom jag klappar mig själv i bröstet på att jag är så duktig på årtal, så väljer jag att sätta lite press på mig själv här nu och ta ett årtal.
Årtal accepterat. Är du beredd? Mm.
Jag är beredd, men med risk att göra bort sig nu, att man är för kaxig, men vi kör.
På 5 poäng. Södertäljes bästa målskytt är född det här året. Och den 6 april samma år vann det här laget sitt första SM-guld i den 5:e och avgörande SM-finalen.
Ja, jag tar det på 5 poäng.
Och du, oj, var det, ja, ja, på 4 poäng. Larrys grabb föddes det här året och han utsåg 2017-2018 till SHLs bästa back. Du ser nöjd
jag är nöjd.
3 poäng. Finland vann sitt första VM-guld efter finalseger mot Sverige i Globen.
Mm.
På 2 poäng. Det här året blev Sune Bergman kung Sune.
Oj, vad säker jag är nu.
På 1 poäng. Det här var året efter OS-guldet i Lillehammer.
Och då är vi på 1995.
Ja, men du levererar, Svensson. Du sa att du vass på årtal. Det får man ge den då. Du levererar.
Ja, ja, jag fick pussla lite, för jag vet att Färjestad tog SM-guld på 6 april också. Jag vet att HV och Färjestad tog SM-guld på just datumet 6 april. Färjestad gjorde det 2002 när de slog Modo med 3-0 i matcher. Så att då visste jag att det var 6 april. Då var det, jag valde mellan de två, men så snackade de om Södertäljes poängkung. Jag vet, jag antar att du menar Nicky Olesen då, som är född 1995.
Ja, och på 4 poäng, Larrys grabb, vem var det då?
Ja, det är Lawrence Pilot då, som var med i slutspelet. Var han bäst, eller vad sa du, att han var bäst i 2017? Eller?
Ja, han utsåg till bäste back i SHL 2017-2018. Och Finland, de vann ju i Globen 95 och de tog över Sergels torg och sjöng "Den glider in".
Just ja, det. Vilka var spelarna i kedjan? Ville Peltonen och vem var det med?
Jere Lehtinen, Sakko Koivo, Knatte Fnatte Tjatte.
Just det, ja.
Och sen med gamla Malmöhjälten Marko Kipros på backen.
Ja, så var det, ja. Eller han var inte gammal Malmöhjälte då. Han gick ju till Malmö något år efter där.
Och men numera en gammal Malmöhjälte. Och på 2 poäng, Sune Bergman blev ju kung Sune då 95 när HV vann SM-guld och Sverige vann i OS-guld i Lillehammer 94. Ja, men starkt jobbat, Svensson. 5-4 då. Stark start av dig.
Får jag lov att välja årtal nästa gång, eller måste jag välja nu måste jag nästan välja någonting annat nästa gång?
Du väljer vad du vill. Du har 4 alternativ, du får välja exakt vad du vill. Men när det är årtal så vet jag att jag kommer inte nämna datum. Jag kommer liksom köra någonting väldigt lurigt där, kan jag säga.
Ja, vi får se vad vi tar dig i vägen då. Men ja, det var en kul start för mig på denna tävlingen, denna säsongen då.
Ja, vi tackar för visat intresse och hoppas ni är tillbaka med oss nästa måndag. Vi hörs och syns.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare Claes Granström. Expressen samarbetar med Podplay, en ny podcastplattform från Bauer Media, där du hittar Expressens poddar och förstås även en massa andra poddar. Du kan lyssna antingen via podplay.se eller i appen Podplay.